Galaterbrevet 5 har vi kommit fram till. Vi läser Galaterbrevet i sommar. Har ni biblarna med er så slår ni upp nu. Eller så ligger de framför er här. Hoppas att ni har några så att ni kan hitta på det här. På Bibelbabbel så brukar vi säga så här. Att då har vi samma sorts biblar nämligen. Det är väldigt smidigt. För då kan man säga vilken sida det är. Men det hjälper ju inte om jag säger vilken sida. För ni har ju säkert någon annan bibel. Sådär. Men i min bibel så är det sidan 290. I andra delen av bibeln, Nya testamentet. Ja. Galaterbrevet. Det här är ju ett brev som Martin Luther läste. Och som förvandlade honom. Och därmed i sin tur förvandlade historien faktiskt. Därför att han påverkar så många andra genom att han insåg att det handlar inte om vad han själv kunde göra utan om vad Gud hade gjort. Nåden sammanfattar man det med. Men innan vi går in på min predikan, jag tillhör de här som lyssnar på sommarprat så mycket jag kan på P1. Och fascinerad över bredden och kanske inte längden, men djupet på det de pratar om. Och att det varierar så mycket. Och en av de bästa sommarpraten i sommar tycker jag var Sebbe Staxets sommarprat. Rekommenderas varmt. Utan att spoila det så kan man ju berätta då att han berättar om sitt liv. Då. Ja, det gör nästan alla som sommarpratar. Och han talar om vikten av förlåtelse. Och jag blir så fascinerad över att han som har varit med om så mycket, uppriktigt sagt, så mycket skit och även gjort så mycket skit kan få tala om förlåtelsen. Och hur han kan förlåta andra, men kanske framförallt hur kan han förlåta sig själv, det han själv har gjort. Jag kan gå runt och grämma över små saker som jag har svårt att förlåta mig själv över. Och i relation till det han har gjort så är det verkligen små saker man funderar på. Men det här, att kunna förlåta sig andra, men kanske framförallt sig själv, det är evangelium i dess renaste form. Att förlåta. Förlåtelsen som Kent sjunger om. Det här är ett gudomligt påfund. Nåden. Och det här är Galaterbrevets kärnbudskap. Det här ska jag prata om idag. Jag var tvungen att låna lite grann av fjärde kapitlet för att få ihop tre punkter. Det måste man ju ha. Två förbund, lagens eller löftets, eller karma jämfört med nåd. Ska man kunna summera det med. Och sen rättfärdighet utan omskärelse. Eller man måste helt lämna tänket på att man kan frälsa sig själv. Allt beror på Kristus. Och så låt anden leda er så att ni naturligt börjar göra goda gärningar. Och man skulle kanske kunna summera här som att det är inte lag, det är relation. Eller med andra ord, det är inte genom påbud utifrån. Utan genom att vi förvandlas inifrån. Så, vad har vi läst? Vad har predikat som tidigare? Vilket sammanhang är vi? I första kapitlet i Galaterbrevet så är det Paulus inledande hälsningsfraser. Om vi börjar framifrån här. Galaterbrevet 1. Hälsningsfraser. Och han beskriver att han har... Vilket evangelium man förkunnar och han argumenterar för sin egen trovärdighet. I kapitel 2 så går han vidare och beskriver sin kontakt. Egentligen rättfärdigar han sig själv att han har apostolisk rättighet att tala om det. Han har auktoritet att tala om det här. Och sen i slutet på kapitel 2 så kommer det som jag ser som kärnan i Galaterbrevet. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Så nu är egentligen resten av min predikan egentligen bara utfyllnad. I kapitel 3 så går jag vidare och talar om det här med bakom korset här så finns det orsak och verkan. Ni som var med för 2 veckor sedan vet att jag pratade om det här. Att det är orsak och verkan. Går runt. Det är en konsekvens. Vi lever med det här. Men för att bryta det här så kommer nåden in. Och att all, som en konsekvens av det här så blir det också att alla är vi barn till Gud. Och alla är vi därmed lika inför Gud. Vi står lika långt eller lika nära Gud. Alla människor. Ingen kan förhäva sig eller prestera sig fram till Gud. Och i kapitel 4 så fortsätter Paulus att resonera. Vad betyder det här att vi är barn till Gud och inte slavar under lagen? Och när han har dragit alla sina argument, Paulus här, kapitel 4, så slutar han nästan med att vädja. Att hålla sig till sanningen. Och då kommer vi in på dagens predikan här. De där 3 punkterna ska vi tala om. Och vi börjar med den första då. 2 förbund, lagens eller löftets. Vi är inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan, står det i sista versen i kapitel 4. Och det här, för judarna var det här väldigt basic liksom. En slav eller fri man, det var liksom det de levde med. Men för oss i Sverige idag så har vi inte så många slavar. Det kan ju vara att Gabriel upplever sig som lite slav, min son alltså. Tycker att han nu tvingar pappa med att göra det här. Jag är lite slavgör att ta disken idag också. Men det är inte liksom vår vardag. Så vad skulle det här kunna vara för oss? Men att leva under lagen eller och vara slav skulle man kanske idag kunna översätta med att vara fullständigt överlusad av skulder. Massor med skulder. Man är tvungen att jobba 2 jobb för att försöka få ihop till dagens liter fil liksom. Jämfört med en som är ekonomiskt oberoende och kanske gör lite grann som man vill. Till vänster här, broillustrationen då, när man då försöker överbrygga gapet över till Gud. Att man är helt, man har så mycket som man behöver betala igen. Fullständigt skuldsatt mot bilden till höger där Kristi kors överbryggar allt. Och det är obegränsat, ett fullständigt överflöd av pengar på kontot. Fullständigt skuldsatt eller hur mycket pengar som helst. Man kanske skulle kunna, för er som har sett tv, jag vet att ni är lite för heliga för att titta på sån här tv, men någon kanske kan känna igen sig i att Lyxfällan utan stöd liksom, innan man får hjälpen där, fullständigt förtvivlad över alla skulder och allt man har inte kan betala av. Eller sonen Bröli, pappas pengar, som liksom gör massa tok. Men hela tiden så räddar pappas pengar upp honom. Utan nåd i lagen. I nåden. Är ni med? Att bli kristen likställer Paulus med att Kristus kommer in och betalar av våra skulder fullständigt och slutligt. Och då blir ju Paulus ganska trött, milt sagt, på de här som kommer in och säger att ja, men ni måste göra det här och det här för att få del av nåden. Och man skulle kunna säga att det är som att slänga det här kreditkortet man har fått av sin far med obegränsad kredit, obegränsade pengar på kreditkortet med fullständig täckning. Det kallar Paulus att vara en dåre. Paulus är ju frustrerad över det här att det är några som kommer in i församlingen och predikar. Man ska följa regler och man ska ha vissa yttre tecken för att få kalla sig kristen. Medan han förkunnar att allt är nåd. För att få vara kristen, det är bara nåden som gäller. För galaterna var det att det kom in några judekristna som förkunnade då att man måste omskära sig. Och nej, vi ska inte börja kräva omskärelse här, det är ingen som liksom påstår det. Så den här frågan är kanske irrelevant för oss då, i Korskyrkan idag. För att ta något lite mer närliggande exempel, så på 70-talet så var det några av er som var med i alla fall. Och min farbror Stig, predikanten, han hävdade ju till exempel då att de måste ju, när vi bad så skulle kvinnor ha på sig en så här, någon typ av hatt, eller man skulle ha långt hår åtminstone om man skulle få vara med och be. Går man lite längre bak så fanns det här med syndakatalogen. Och det här verkar vara oerhört mänskligt, att vi sätter upp våra egna regler för vem får vara inne och vem är ute. Vem är med och vem är inte med. Hur ska man bete sig för att få vara med? Medan allting egentligen handlar om nåden. Och det här handlar faktiskt om att vi behöver lämna tänket fullständigt. För att vara kristen så krävs ingenting mer än att man tror på Gud. Det är Kristus som har gjort allt. Men det här är ju väldigt mänskligt att vi sätter upp såna här regler. Och då kan ni fundera lite grann på, sätter vi idag upp regler? Känner ni att andra sätter upp regler för er för att ni ska få kallas er kristna? Kanske något att fundera på, diskutera vid fikaborden. Så vi går vidare till den tredje punkten då. Ni är ju kallade till frihet, skriver Paulus. Hur lever man i frihet? Och den frågan försöker Paulus då för beskriva i det här sista punkten då, eller sista delen av kapitel 5. Och då börjar Paulus med att citera 3 Mosebok 19. Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Han citerar lagen då helt plötsligt. Hänvisar Paulus då till lagen för hur vi ska leva. Behöver vi då leva i lagen? Hur tänker Paulus här? Han har använt 4,5 kapitel nu. 5 kapitel nästan. 5,5 kapitel till att beskriva att vi inte behöver lagen, utan vi behöver nåden. Ja, tanken är ju inte att vi ska prestera oss till det här, utan att vi ska förändras i relation med Kristus. För lagen skrotade inte Kristus, utan han sa ju så här, jag har kommit för att uppfylla lagen. Alltså kärnan i lagen. Älska alla människor, älska dig själv, älska andra. Och hantera och bemöta andra människor som dig själv. Det är egentligen lagens essens. Och ingen av oss klarar av att leva upp till det här. Men kommer ni ihåg nu, 5,5 kapitel har Paulus använt. Nåden först. Sen kommer det här som vi pratar om nu. Är ni med? Nåden först. Sen kommer det här. Och då handlar det om hur vi formas i relation med Kristus inifrån. Och Och så kommer en lång lista nu på vad är det att leva i köttet. Och då tänker vi köttet och anden. Och här är det ju väldigt lätt att vi nu tänker, ja men olika saker och vad köttet och anden och vad det här. Och här talar då Paulus in i sin samtid. Vi får tänka på att det här skrevs i en tid som var präglad utav grekiskt tänkande. Då har man det här med köttet och anden, det, alltså det låga och det höga. Så han använder sig utav en samtida beteckningar. Därmed är det inte sagt att det här är ett kristet sätt att se på det. Han använder sig av ord som är, för att en kristen text så är vi inte en ande som har en själ som bor i en kropp. Det är ett gnostiskt tänkande och ett grekiskt filosofi. Men Paulus nyttjar det här tänket, de här orden, för att det ska bli begripligt för dem som lyssnar, tror jag. I den kristna filosofin och tänkesättet så är vi ande, själ och kropp i ett. På samma sätt som att Gud är fader, son och helig ande. En enda, fast tre. Det kötsliga, det materiella är någonting gott i en kristen kontext. Det har ni med er också, va? Skapelsen är god. Det är gott med glass. Det är gott med naturen. Det är gott med människor. Det är gott med bra bilar. Ja. Jag ska inte dra det för långt. Så, den här listan. Otukt. Sexuell omoral, orenhet, smutsiga tankar, lidelighet som är ett vältrande i festande och lyx, mat, sexuellt utsvävande liv, avguderi, tillbedjan av mänsklig gjord gud. Det kan vara att vi tycker att det här är det viktigaste. Min bil är mycket viktigare än något annat. Något som tar Guds plats. Så att vi inte får tid med Gud. Trolldom, det håller vi inte på med så mycket kanske. Men det skulle också kunna översättas med missbruk av droger eller okkultism. Verklighetsflykt. Någonting som gör att vi inte tar tag i grundorsaken utan flyr. Verkligheten. Trolldom. Fiendskap, ovänskap och bitterhet, hat. Strider kan vara smutskastning. Att hellre splittra och skylla på någon annan än att erkänna sina egna fel och brister. Ofördragsamhet. Viljan att få någonting någon annan har. Eller önskan att de andra ska förlora det de har. Vrede, okontrollerad temperament, vredesutbrott. Att vara riktigt, riktigt förbannad utan att kunna hantera det. Jesus var ju arg. Han var arg i templet och använde sin ilska och kanaliserade den och använde till att göra något gott. Så det är inte det det handlar om. Man får vara arg. Men man ska inte vara okontrollerad i det. Intriger, en själviskhet, att vrida till saker och ting utan att tänka på hur det drabbar andra. Splittringar, rebelliskhet ska man kunna översätta det med. Kätterier, alltså falska läror. Men även att separeras och sluta sig till en liten klick som tror lite bättre än slutenhet i en grupp kan kätterier vara. kotterier, vet ni, är besläktat ord, vet inte, Liselott, är de besläktade de orden? Kätterier, kotterier, ja. Maktkamp, stark avundsjuka. Som leder att man agerar så att, för att ta någonting från någon annan. Positioner eller annat. Dryckenskap, alltså fylleri eller droger skulle kunna vara. Utsvävningar, vilt festande. Som ett liv som bara går ut på att få underhållning eller nöjen. Och annat av samma slag. Det här är ju inte långt ifrån en komplett lista då. Och den kan ju göras längre. Men det här ser ju ut liksom som ett utkast till manus för Big Brother eller någon sån annan reality show. Det här vill vi ha in liksom för att folk ska titta. Det här fascineras vi av. Eller vi som är lite mer fromma som tittar på engelska deckare istället. Det här är liksom plotten för en engelsk-brittisk deckare så här. Det fascineras vi av att se. Det kittlar oss. Även om vi kanske inte, i alla fall, vill vi inte erkänna att vi lever ut till det här eller drömmer om att... Det här är där vi hamnar utan Gud. Så lätt för oss människor som har ätit av kunskapens träd på gott och ont. Vi kan göra både gott och ont. Vi har kunskap om det. Men vi är kallade att gå en annan väg. Andens väg som Paulus beskriver i det här kapitlet. Han pratar om andens frukter. Vilka är det? Låt oss börja lite grann och fundera. Vad är en frukt? Här är plommonträd då. Med fantastisk frukt. Men det här är ingenting som kommer pangbom. Man börjar med jorden. Är det rätt jord? Döda blad och grenar och annat som har multnat. Som man kan använda som att plantera en planta i. Någonting som har dött som vi får plantera i. Och så kräver det flera års av vattning och ompyssling innan det börjar bära frukt. Och det här är ingenting som vi kan få som en gåva, andens frukter. Det är klart man skulle kunna få färdigt ett träd så här, men oftast är det inte så bra och så mycket frukt när man planterar ett första träd. Så där. Utan det tar tid att få. Man måste beskära det. Det kanske gör ont. Ta bort en del grenar för att andra ska få växa fram. Andens frukter är alltså någonting som tar tid. Andens frukter är också det här att det är utifrån andens frukter som vi bedömer. Är det här bra eller dåligt? Det är så lätt att vi människor tänker oss att det är egentligen de här andens gåvor. Har vi tungotal eller kan vi profetera eller bota sjuka? Det är riktiga kristna. Nej, det handlar inte om det. Det säger Bibeln jättetydlig med. Ska du bedöma ett sammanhang, en kyrka, en person, om de är bra kristna, så fundera och tänk till. Har de andens frukter? Och vilka är det då? Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sånt vänder sig inte lagen, står det. Kärlekens väg. Att vara osjälviska. Att ha en glädje. Frid kan översättas med harmoni, helhet, endräkt. Långmodighet, tålamod, långmodighet, fördragsamhet. Visst är det vackra ord? Och alla vet vi att det här är rätt sätt att leva. Och det är lite intressant att alla människor vet ju att det här är det goda sättet att leva. Det här ska man kunna ha en egen predikan. Det är snudd på att det ska kunna ses som ett gudsbevis att alla människor har det här nedlagt i sig. Vi vet vad som är rätt och fel. Ända sedan vi åt av kunskapens träd på gott och ont. Vi har en längtan efter harmoni med världens skapare och uppehållare. Nu börjar vi närma oss slutet av kapitlet här. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Och det här är ju väldigt likt det som står i kapitel 2 och 19. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Det är så det funkar. Jag gör fortfarande dumheter. Och får be om förlåtelse och den nåden som gör att Kristus som bor i mig tar på sig den skulden när jag gör fel. Lev bara i Guds nåd, säger Paraxes verk. Genom nåden, detta fantastiska påfund, så får vi förlåtelse. Och då bryts den här spiralen av orsak och verkan. Det här är kärnan i det kristna budskapet. Vi får inte det vi förtjänar. Ingen får det vi förtjänar. Utan vi får det av Kristus. Därför att Kristus tar på korset på sig det vi förtjänar. Fattar ni hur stort det här är? Nu hoppar det lite för mycket här. Men det är det som gör att Korskyrkan är en plats för alla. Nu blir det snabbspår. Var ni med nu alla? Det här var snabb repetition av predikan här. Tillbaks en gång till där. Där skulle jag vilja vara. Inte lagar utan relation. Genom att vi låter oss vårdas av Kristus och umgås med Kristus så kan vi få bära frukt. Den andliga frukten. Kärlek, glädje, frid, tålamod. Och vi förvandlas inifrån, inte utifrån. Så jag hade en till bild, va? Var det inte så? Och John Stott summerar det så här, att trons enda funktion är att ta emot vad nåden ger. Tack Gud att vi får vara dina barn av nåd. Att du har tagit på dig det jag förtjänar och brutit spiralen av orsak och verkan. Och låtit nåden bryta in. Hjälp oss här att leva här så att du får bli tydlig i oss. Du som bor i oss. Jag tackar för att vi får vara barn till dig. Amen.